Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
hej, Erik Bratz heter jag, perfektionist. Och vi är inte legitimerade, vi har certifikat. Så jag brukar stå i min e-mail-signatur också. Även här. European Board Certified Clinical Perfusionist. Tjusig titel, men pass på att säga det till alla jag träffar. En timme har jag här, hjärt-lungmaskin och ECMO, ganska kort tid. Men försöker dra lite över sikt om det gäller. Vi tänkte ha det här som agenda då. Lite vi gör på NKS, kort historik, hjärt-lungmaskin och något som jag tänker ni är intresserade av, hur den här patienten mår efteråt på TIVA. ECMO, och sen har tidigare då kollegor till er önskat lite fallbeskrivning, så det är en liten historia på slutet. Om man nu kan gå till. Bra, fråga frågor när ni vill och så kör vi. Så här ser det ut här då. Vi är fem stycken som går jourer. Vi är oftast hemma, vi har en beredskapslinje. Så det är bra att veta om man är jour. Jag är inte här, jag är hemma oftast. Men på 30 minuter är vi oftast här då. Ni har fått lite siffror redan, Martin. Jag vet inte om de överensstämmer, men primärt håller vi på med ECC vid kirurgi. Och vi hoppas nå över 1000 fall i år. 960 förra året. Och framförallt som Martin också sa här, hörde jag att ECMO ökar ju då varje år som går. I år har det dratt igång ordentligt faktiskt. Vi har inte egentligen officiellt börjat med ECMO-CPR-protokollet än, men det smygstartar lite. VAD, ortoballongpump. Ortoballongpump lägger vi för en per år. Är det andra sjukhus som har ortoballongpump? Nej, SÖS? Nej, okej. Okay. Nej, ni behöver inte ha det. Ni har det? Ja. Är det använt? Den går och pumpar hela dagarna, eller är den mycket använd? Ja, ja. Okej. Användet av, det har ju gått ner sedan en studie som visar att det inte hade så mycket att hjälpa till med. Du känner till det? Ja, det är. Men vi har den ibland i alla fall. Utbildning och forskning också då. Inga doktorander just nu, men vi hoppas att det kan dra igång. Jag ska också visa på alla. Old English här. Ja, i alla fall. De flesta är ju också narkossköterskor, kan vara värt att veta. Så har ni medicinska frågor så har jag Martin här backup som kan svara. Det är 2 år. Så jag är sjuksköterska, har varit narkossköterska i 7 år och sen 2 år till. Då. Så jag har jobbat nu i 1,5 år. Där ser vi ut. Det är en logistikmaskinen och det är jag, mitten blunder, chefen är där. Ännu en fin bild, men man glömmer ofta i lungmaskinen och står här nere. Här är en VAD-implantation med lungmaskinen. Bra, så ser det ut. Lite kort historik, den här bilden tycker jag är ganska festlig. Hjärtbarn var ju länge liksom svårt att komma åt, men en amerikansk lite lilla här, jag började med det här då, att man använde föräldern som hjärt-lungmaskin. Kopplade en pump och sen drog blod ur föräldern in i barnet. Och här lagar man då en VSD. Vi ser här. Nej, alltså det här var 50 patienter, det var ganska liksom på försöksstadiet. Det hade mycket infektioner, korsreaktioner, liksom luft som man inte kunde ta, gick upp i föräldern liksom. Så det var ju en metod med 200% mortalitet i vissa fall, så att han fick släppa det. Men det var i alla fall, det är en spännande bild liksom hur det kom.
Var det
50-talet då? Ja, 50-talet, ja, precis. Andra världskriget och Koreakriget, det är ju krig som för forskningen framåt, och det var då det kom igång. Den här nästa kille, Gibbon, han var i Koreakriget och hade tankar också om det här då. Och han lyckades då till slut operera en patient 1953. Ja, ni ser själva bilderna, det är gammalt. En AST på en 18-årig kvinna, tog 45 minuter och hon var på sjukhus i 2 veckor. Hade den här kvinnan kommit idag hade hon gått in på Angio och fått en sån här patch och sen gått hem på eftermiddagen kanske. Så det har ju gått lite framåt. Den här bilden är ganska känd, 10 år postop. Den här kvinnan och tanten framförallt var så här, en person man kunde bjuda in på sina mässor här på 90-talet. Hon dog sen, men hon var väldigt så här uppskattad. Ja, lite historik. Vi börjar med hjärt-lungmaskinen då, och det är vid de här fallen vi använder hjärt-lungmaskinen. ILP eller selektiv perfusion av benar och armar vid cancerbehandlingar. Jag gör inte video i göteborgarna bara, men det kan användas. Ja, det här är en översiktlig bild om själva teorin. Vi kan väl gå då varvet runt. Vi börjar i höger förmak. Här har vi en venkanyl med ganska stora slangar. Kan vara raka eller böjda. Ganska tjocka som ni ser. Absolut. Och lite rekvisita. Rädda föreläsningen. Vi följer linjen ner här till reservoaren, kommer visa den sig, där vi kan tömma ur patienten ordentligt och göra liksom hjärtat tomt så att kirurgen ser vad de gör. Vi har en pump, då själva hjärtdelen som sätter fart på blodet. Här har vi möjlighet att kyla eller värma patienten i värmeväxlaren, oxygenatorn, gasutbyte sker och vi får ett fint arteriellt blod som går in på artärsidan. Så har vi möjlighet att ge plegi, blodkardioplegi in i ostier och retrograd riktning, kommer återkomma till det. Vi tar nästa bild, den är lite mer lite bättre så eller lite mer. Här tillkommer då de här sugarna. Om man öppnar hjärtat och blodet väller ut, ja, då suger man bara tillbaks det in i reservoaren och in i patienten igen. Väldigt smidigt. Med allt vad det innebär då, aktiverat blod då, som inte processeras. Ska vi se vad vi har mer här. Ja. Och i verkligheten ser det ut så här, själva arbetsstationen. Patienten ligger på vänster sida. Blodet kommer, den är inte jättebra den här bilden, men blodet kommer ner här i venslangen. Ner i den här reservoaren. Och det är också anledningen till att man inte kan operera någon på ECMO. Om du har ett hål i hjärtat kommer det få massa luft tillbaks. Och det kan inte en ECMO hantera. Men får man ner luften här, då är det någorlunda hanterbart. In i pumpen, in i oxygenatorn som ligger stiger under och sen kan man ana, kanske om man ser bra, att det här blodet är lite rödare än det här. Ja, kanske inte, men det är första kontrollen man gör då för att se att sakerna fungerar. Vi har massa skärmar, övervakningen, här har vi en fin asystoli som vi vill ha under kirurgi. Här har vi då kontrollpanelen där vi styr cardiac output. Normalt hemma patienter håller ungefär 2,4 cardiac index då. Det är så man räknar ut det. Och sen har vi möjlighet att styra våra sugar och sådär därifrån. Tittar man ner i såret ser det ut så här på en fin tecknad bild. Artärkanyl, aortatång. Och hjärtat där med en kardioplegilina där i mitten. Tittar man i verkligheten, det ser ut så här. Samma operation, en elvad implantation, håller på att jobba här i vänsterkammare i Apex och sätter fast den här bottenplattan. till pumpen. Till höger i bild har vi då venslangen som leder ut blod från vena cava, höger förmak, och det kommer tillbaka till vänster sida i bild. Kirurgerna märker det med blått och rött är bra. Man håller dem åtskilda. Här ser man lite bättre att det är färgskillnad. Så det är bra. Det kan också se ut. Ja, man tittar ner i såret. På frammarsch, som ni alla vet, är ju minimalinvasiv kirurgi, små hål, vilket försvårar för oss övriga. Något som vi är väldigt stolta över är vårt MIM-program, alltså minimalinvasiv mitralkirurgi, som är neder till bild. Genom att fälla upp patienten kommer man in fint rätt in i vänster förmak på mitralis. Det här lilla hålet gör det svårt att kanulera i såret, och då använder man istället femoral access då, och den behöver vara lite längre så att den kan nå upp till höger förmak. Så det är på framsteg. Upp till höger bild har vi man gör minimalinvasiv aortakirurgi, det är ungefär samma sak. Antikoagulation måste vi ha för att koppla på den här maskinen. Heparin använder vi framför allt. Stora doser, upp till 400 enheter per kilo med mål ACT som ni ser där, 480 sekunder. Och det här är ju viktigt, annars klottar det liksom i systemet. Protamin, det känner ni alla till kanske. Det är farligt, eller farligt, kan vara farligt att ge. Det är lite försiktig när man ger det. Jag gick min grundutbildning i Örebro på 00-talet och frågade alltid kirurgen om patienten var allergisk mot fisk, men jag tror inte det förekommer längre. Frågar du det, Martin?
Patienten är
fisk. Nej, patienten är allergisk mot fisk. Ja.
Nej.
Det finns liksom inga alternativ egentligen, men man kan ju i alla fall reda. Ja, protamin görs ju av lax, eller laxsperma faktiskt. Konstig ingrediens, men ja, så är det. Jag tänkte ta alla delarna då. Börja med pumpen. Det finns två olika typer av pumpar. ECMO, och använder den här till höger. Det kallas för centrifugalpump. Man utnyttjar av centrifugalkraften. Den ser ut så här. Skickar runt den med. Magnet under. Sätter fart på den här. Blodet sugs in från toppen. Kommer ut här. Den har impellor på sig. Det behöver man inte ha egentligen för att skapa centrifugalkraft, men det kan ge lite extra svung. Den här typen av pump är afterload-beroende. Lite att jämföra med tryckkontroll på en ventilator. Kontra rollerpumpen till vänster i bild, som ger vad den ska oavsett afterload. Det är liksom två metallhuvuden som klämmer på slangen. Det kan vara vissa risker. Om det kommer luft så kommer den bara pumpa på luft in i patienten. Det är inte bra. Centrifugalpumpen är lite bättre på det här. Lite samma som volymkontroll alltså. Och den sitter här. Och uppe till höger i bild ser vi då varvtalet, och vilket kommer ge ett flöde, och flödet måste man alltid mäta på de här, för det kan man inte avgöra, och det är ju som sagt avflödberoende. Och det har alltid en flödesmätare som på ECMO-apparater, den sitter där. Vidare till själva lungdelen på hjärt-lungmaskinen, oxygenatorn. Lite samma som i en dialysmaskin, alltså ett mikrofibermembran där gasuppbyte sker med sån countercurrent diffusion, så man behåller gradienten över hela fältet. Här har också möjlighet att kyla eller värma blodet då. Och justera gaserna som går in. Kan använda narkosgas här. Vissa center gör det, vi gör det inte, men det finns möjlighet att göra det. Och det här är lite mer översiktlig bild om hur det går till då. Fibrerna där blodet pressas igenom och gasen liksom slingrar sig omkring så att gasutbytet kan ske. Och innan det här sker då så har man värme- eller kyldelen där. Där man har möjlighet att fixa det här då. Så en översiktlig bild av hur blodet rör sig emellan de här fibrerna. Och den sitter då här. Den är alltid belägen under reservoaren. Är det någon som vet varför? Kan räkna ut varför? Va? Ja, det är nära. Om man sätter den över, då kan liksom tryckskillnaden ändras. Vi vill ju då att gasen ska gå, att det inte ska bli för högt gastryck på gassidan. För då får man bubblor på blodsidan. Och det är inte bra. Så det är liksom gjort för att det ska alltid vara ett högre tryck på vätskesidan genom den här designen då. De flesta operationerna kräver kardioplegi, det vill säga att man ger patienten asystoli. Och då använder man då kranskärlen som ledningar för det här, den här vätskan. Vi använder en kaliumrik lösning då, som vi blandar med blod, kallt blod. Så vi har kallt, det är bra för ischemi. Vi har kalium, det slår ut hjärtat. Sen har vi lite antioxidanter och buffer och så här också. För att skydda hjärtat så bra som möjligt. Två riktningar, antigrad. Som ni ser här. Pekar det där. In i aorta. Och uppåt har vi då en tång som hindrar flöde uppåt. Neråt har vi förhoppningsvis en kompetent aortaklaff. Och då finns det bara två ostier kvar där kardioplegin kan försvinna ut. Som sagt, det kräver en kompetent aortaklaff, annars åker allt bara ner i kammaren. Man kan också göra det retrograd riktning, om man använder sig av koronära sinus här. Då man är inte beroende på det av samma sätt. Däremot är ju sinus coronarius inte van med sådana höga tryck, så man måste vara lite mer försiktig när man ger kardiologi bakifrån då. Mm. Precis. Man ger en startdos, en liter, ungefär 20 millimol kalium, rätt in. Och sen upprepar man det 15-20 minuter eller vid aktivitet. Då. Kan ju vara till exempel så att tången sitter dåligt, läcker in också sina blod, hjärtat börjar slå efter 10 minuter. Då får man ju upprepa eller se vad som är fel. Men ja, det är ganska mycket. Nej, men det passerar ju liksom igenom hela tiden. Ja, precis. Grejen är, tanken är att det ska tryckas igenom hela systemet. Komma ut på vensidan eller tvärtom. Ja. Ja, patienten kommer få högt kalium initialt. Men det får vi ta hand om våra droger. Och kroppen tar hand om det själv också till viss del. Det här är också ganska spännande tycker jag. Man kan koppla på ekonomaskinen, kyla ner dem till 18 grader och sen stänga av allting. Så varsågod, du kan operera nu i 20 minuter. Och det gör vi, inte jättevanligt, vi gör de här pulmonalistea, de här kroniska lungembolierna. Men i andra fall, till exempel aortakirurgi, aortadissektioner, så använder vi det här som är till höger i bild, antigrad hjärnperfusion. Koppla på eklungmaskinen, kyler ner patienten till önskad temperatur, 22-28 grader, stänger av maskinen. Vi har en cirkulationsarrest, koppla på de här tre Andra center kör med två ballonger, vi kör med tre. Och perfunderar då hjärnan istället, eller bara, under en kort period. Det kan vara en halvtimme till en timme ungefär. Då kan man hitta tången på den här, precis. Ja, precis. Om du inte kan sätta en tång på. Allt står stilla utan hjärnan. Hjärnan har lite flöde. Och då får man använda ja, allt det här med antigrad hjärnperfusion. Det är lite så här. Folk gör väldigt olika. Det finns ingen riktig konsensus vad som är bäst. Jag får känslan av ibland, vi vet inte riktigt vad vi pysslar med, men det funkar ganska bra liksom. Så. Och de sitter uppe dagen efter. Men de har varit kalla, de är helt ljusdela pupiller, helt iskalla patienter. Det är ganska konstigt faktiskt när man börjar med det. Så. Ja. Ja, så jag kan ju ni redan förstås, men ja, kör.
Är det där inlåsen är intressant?
Ja. Ja, då kan man ju uttala sig om en kateter sitter för långt in, om bägge sidor får blod eller inte. Man kan liksom stressa kirurgen, och inmås sjunker nu måste vi liksom jobba på. Man kan liksom, ja, man får en någorlunda uppfattning om hur hjärnan mår under den här tiden. Ja, sånt här känner ni till förstås. Det utnyttjar vi väldigt mycket inom hjärtkirurgi. Att syrgasprovet sjunker med hypertermi. Ja, det här är ju intressant för er. Det visar sig då att hjärt-lungmaskin är inte så bra för här patienter tyvärr. Och man kan säga så här, ju längre tid desto värre. Stora ingrepp mår dåligt efteråt. Vi har en stor apparat med plastslangar utan naturligt endotel. Då får vi alltså en sillsreaktion av mer eller mindre efteråt. Hjärtat mår ganska bra under de här ischemitiden med kardiopulgin, men kommer bli lite påverkad efteråt. Koagulationen slås ur helt. De blöder och de klottar och det är väldigt, väldigt svårt. Mycket beror på att faktorer kommer spärras ut och sådär. Med primen. Njurarna tar stor stryk av det här. Det är dåligt oxygenerade visar sig under hjärt-lungmaskin. Och så hjärnan också kan påverkas. Man kan skjuta iväg embolier uppåt och ja. Kan bli deprimerad efteråt, kognitionen kan påverkas, med mera, med mera. Så ja, stora utmaningar postoperativt för er att ta itu med. Och för oss att jobba med framförallt, men det går ju framåt. Nu har vi ju, och Martin nämnde det, HUA-konceptet. Där det går ganska bra, de här korta fallen, jag skulle säga under 90 minuter maskintid som bara går igenom liksom, kedjan. Ja. Nej, precis. Det är en blandning förstås. Det är en blandning förstås. Jag tar bara ansvar för min del. Ja, nej, men ja, det går att skilja. Det kommer alldeles strax. Här. Precis. En av våra stora utmaningar är hur mycket forskning görs på det, men det är inte mycket framsteg skulle jag säga. Vi har ju som sagt cardiac index 2,4 beräknas vara bra flöde. Men det finns vissa artiklar som säger att ett ökat flöde ger bättre oxygenering av njurar. Ett ökat flöde kommer innebära att vi måste ge mer vätska till patienten. Och de får redan 1,5 liter i prime. Och överväskade patienter, det förstår jag inte bra av, har jag förstått. Så det är en av de stora grejerna inom den här forskningen, hur vi kommer åt det. Men det blir...
Man måste ge mer vänskap att man spär ut beroende för att det ska kvalera, eller kan man bara öka flödet på den
Alltså om du ökar flödet då kommer det bli mindre kvar i reservoaren. Då måste du ge mer vatten. För jag måste alltid ha en säkerhetsnivå för att inte spruta in luft. Men vi jobbar på med det här. Jag har en liten, inte så proffsigt att bara slänga upp en bild utan att referera. Men förlåt, men nu var det så. Men här ser ni lite patienter med njursvikt innan. Då, de löper stor risk att få njursvikt efteråt. Och efter 2 timmar här, då ja, stiger ganska fort som ni ser. Medan andra patienter kommer lite mer lindrigt undan. Men risk, liksom, klockan går och det är alla medvetna om. Jo, det kan det också vara. Men en låg hematokrit är inte bara dåligt för oss. Utan, vi vill ha det för att ha ett lågt motstånd genom systemet. Det är ju liksom artificiella ytor som behöver ha ganska låg hematokrit. Man kan inte mosa på mycket som helst. Sen 21-24 i hematokrit under maskin är vissa narkosläkare som vill ha. För de tycker det är okej. Okay. Och då ger man hellre vatten. Men det där är också pågående diskussion hur man gör bäst. Martin, vill du komma in här? Nej, okej. Okay. nu återkommer jag till vad är hjärt-lungmaskinens fel egentligen och kirurgins fel. Man kan göra koronar till exempel då, utan hjärt-lungmaskin. Det ser ut så här. Opcap med man suger fast apex liksom, och lyfter upp hjärtat. Det här gör vi inte ofta. Det kan man liksom ha kalka aorta, det går inte att kanulera eller så här. Vissa fall kan det bli aktuellt. Ska vi se, det ser ut så här. När jag var narkossköterska sövde jag några sådana här och det är inte kul alltså. Det är några upp och ner och det är... ja. Nej, det är inte kul. Det är inte kul. Men när det här kom då så var ju många perfektionister rädda för att nu har vi inget jobb snart längre. Men det visar sig då att vi har bättre överlevnad på koronarer med hjärt-lungmaskin. Jag läste det så längre först bara nej, men det var lägre överlevnad. Så det var bra. Nej, tror jag inte. Nej, ja. Ja.
Men ändå måste prognosen sämre. Det är ju också, det vi pratar om egentligen, vilket organ ska betala priset lite. Man kan inte ligga på jättehöga mapp, för då finns säkert för blödning och belastning på. Så man behöver ge mer läkemedel och vidare. Och då kan man ligga lite lägre mapp med risk att du får en AKI på grund av att ni ska ha sin in där. Så det är ju en väldigt fin balans där man kör på.
Slut. Ja, det var ju klungmaskin. Går över till ECMO nu då. Håller schemat ganska bra. Vi använder CardioHelp, den ledande märket i Norden skulle jag våga påstå till höger här i bild. Och det är egentligen bara en mindre klungmaskin som används då. Sen är det till begrepp som VV och VA ECMO, hör talas om det. Bra. Du har sett det förut, eller hur? Han bakom. Du ja. Du har sett mig spela vatten på mig själv. Du har sett mig spela vatten på mig själv också. Du har också gjort det, okej. Okay. Ja, okej, okay. Tack. Jag har hållit den här föreläsningen förut och hade med mig en ECMO och visa lite grejer. Det gick inte så bra, men jag är inte med mig den idag i alla fall. Så här ser uppställningen ut. Som ni ser, mycket mindre, smidigare paket att gå omkring med. En handvev om elen sviker har vi här, en liten värmare och en gasmixer här då. Ut och något som har gjort det här så inte använt det är att det är väldigt smidigt. Jag har oxygenatorpump i ett liksom här, då bara jacka på den. Oxygenatordelen är här och pumpen ligger liksom integrerad här. Väldigt smidigt. samma sak här då, fast lite mer utan en reservoar. Blodet kommer in i pumpen, sugs in i pumpen och går igenom oxygenatorn här och kommer ut på den sidan. Får liksom fart här, fast åker i den riktningen sen. Stora skillnader som man ska tänka på, som jag sa förut om det här skotttraumat i hjärtat. När man opererar hjärtat så förekommer det att man får hål på vensidan då, och då kommer det luft, men det är oftast inga problem. Kan vi hantera då att luften sugs upp där, stannar kvar där. Men i en ECMO kan man inte det, man åker direkt in i ECMO-systemet. ECMO kan ta hand om en del, men inte sådana stora volymer med luft. Längre behandlingstid, ett system kan man använda upp till 30 dagar. Vi har en ganska liten heat-cooler. Den som står längst ner där. De kan liksom upprätthålla 37 grader men inte kyla något, eller värma något bättre. Med kotade system och lite mindre kontaktyta. Det gör då att man inte behöver ha samma doser av heparin heller. Mindre primevolym. Vi har 600 ml här kontra 1500 på en lungmaskin. Och man kan liksom laborera med flöden beroende på hur mycket man vill att hjärtat ska slå ut här och hur mycket stöd man behöver. Egentligen två stora grupper av ECMO, det är venoarteriell då vid cirkulationssvikt och venovenös vid lungsvikt. Vi har hos oss nästan bara venoarteriella. Man tar blod då från vena cava och ger tillbaks på artärsidan, oftast i ljumsken. Det som man ska betänka då är att man har ett hjärta som slår emot det här flödet. Jag visar det här och vad det kan innebära. Vart ECMO-flödet möter hjärtats pumpade volymer. Och det här kallas för mixing cloud, vart det här området kommer mötas, om det möts högt upp i aortabågen eller lite längre ner, beroende på hur hjärtat slår. Och då bör man också ta i beaktning, vad är det hjärtat pumpar ut för kvalitet, hur bra funkar lungorna och så. Här ser vi till vänster i bild ett hjärta där aortaklaffen är stängd. Vi är beroende av ECMO:n. Och ECMO flödar upp, ända upp i arcus, upp i hjärnan och så vidare. Till höger i bild har vi då ett hjärta som slår ut lite grann och flödet möts där ni ser. Om man då tar i beaktning att lungorna fungerar lite sämre, då kommer det här blodet att då vara dåligt oxygenerat. Vilket i det här fallet kanske påverkar kranskärlen och hjärtats oxygenering då. Så när man håller på med ECMO måste man skaffa sig en bild av om det här området finns och vart det är. Ta hjälp av invos, artärgaser. Så man vet vad man håller på med. Det finns beskrivet om det här området sker här någonstans. Patienter som liksom är röda på en sida och bleka på andra sidan. Jag har aldrig sett det själv, men det liksom, man får ta i beaktning. Och då lär man även ha de skilda invåsvärden, olika artärgaser på olika sidor och så vidare. Venovenös. Stoppar vi tillbaks blodet och skjuter det rätt in i tricuspidalisk klaffen. Kommer alltid ha en viss recirkulation där liksom arteriellt blod bara snurrar runt. Man är lite mer beroende av kanylläge, att det ligger och liksom petar in där i höger förmak. Får man in luft här är det inte lika farligt, det liksom drar inte upp i skallen på samma sätt som på en VA då. Och har man VV kan man också ha det här enkanyls systemet, vilket möjliggör mobilisering och så vidare. Så här ser det ut då när man har en femoral kanulering vid VA ECMO hos oss. Noterar ni då den extra slangen här som verkar gå åt andra hållet. Den lilla. Och den har, vad har den i sig? Jo, den har i sig oxygenerat blod. Den bilden kommer här. Här är en lite tafflig animering. Jag beklagar det här. Jag kunde inte hålla mig i det. Så. Om man gör så här då med femoral kanulering så är kanylerna tjocka och flödet neråt kommer bli påverkat. Kalla ben i kemi neråt då. Men lägger man till en distal perfusionskateter då är man inte helt skyddat. Det är fortfarande ett litet område här där blodet kommer stå ganska still. Så efter avveckling så behövs det ofta hjälp av kärlkirurger för att fixa till det. Men man räddar benet då. Ja, förlåt. Men då blir det ofta bättre. Börjar med ECMO, de som överlevde, de kom ofta hem utan ett ben. Men nu har vi kommit underfund med det. Komplikationer. Blödningar, som sagt, koagulationen är ju satt i spel. Och sådär. Accidentiell dekanulering, det har hänt med. De här ligger ofta lite nakna så man kan se instickstället, det är ganska bra. Men ibland kommer det någon omsorgsfull sköterska och lägger över täcket. Det är bra att se. Det har hänt att de här patienterna blöder ur under täcket. Liksom. Det börjar pipa och sen är de döda. Liksom. Vi pratar ju 4 liter per minut, det går ganska fort att blöda ut. Sen kan ju allt hända. Pumpen kan stanna. Man kan behöva veva. Liksom. Det är ju en teknik vi jobbar med. Vi kan få in luft och sådär. Ja. Kör.
Men då är den benvenösa. Det är alltså då om när lungcykeln.
Ja.
Så det hjälper inte flödet någonting egentligen. Utan du bara ska till att oxygeneras.
Ja, ja, ja.
Så det som ni jobbar mest med då är alltså VA.
Ja, och postoperationsviktiga.
Postoperation. Det är samma apparat för båda.
Samma apparat.
Så det är bara lite olika inställningar.
Ja, olika inställningar, olika liksom kanyleringsställen. Ja. Sen apparaten i sig kan användas som ärvad, elvad, liksom. Den är ganska bra på det sättet. Ja, ja, visst.
Vilken sida du ska stötta.
Ja, precis. Det finns också kombinationssystem där man kan liksom föra tillbaka bordet både på vensidan och artärsidan. Så vi har ofta det problemet. Vi kör ett svårt fall, kommer inte av maskin. Vi går på ECMO, lägger ett par dagar. Ser fint ut, men sen är lungorna börjar liksom få problem med lungorna. Och det kan vi inte göra något med ECMO, utan då får ni ta vid då och liksom försöka komma åt det. Så man kan utveckla ett VV-behov på sikt då, fast man har en VA-ECMO och det är liksom inte läge att byta dem.
Men måste man byta kateter då eller du kan köra VV? Alltså,
nej, du måste byta. Ja, du måste byta. Och det är en ganska svår övning liksom. Det ska mycket till för att det ska ske. Utan våra anestesiologer brukar liksom fixa det ändå och jobba med lungorna så att det ska funka. Det var det jag hade. Det kommer en liten historia om, det är en blandning av lite olika patientfall, men det är ungefär hur det kan se ut hos oss då. Ja. Det är våra stora operationer, aorta dissektioner. Och här har vi då en herre som har svimmat och har ont. Kommer in vid ambulans. Man misstänker då STEMI, laddad med Brilic och alla de sorterna. Men man ser då att det rör sig om en aorta. Den här bilden har ingenting. Det här är bara en googlad bild, men jag antar att det är en aorta-dissektion. Ni är bättre på det än vad jag är. Men, som behöver åtgärdas. Så här gick det till. Vi gav heparin, fick ett bra ACT. Då är vi tillräckligt koagulerade. Vi kan gå på hjärt-lungmaskin. Kanulerar på artärsidan i ljumsken. För vi vill inte kanulera i liksom, dissektionen. Dissektionen sitter så till att vi måste kyla den här patienten. Och så det görs. På vägen ner då, så täcker vi att oxygenatorn börjar strula, vi har höga tryck i den. Det indikerar alltså att det är något fel med oxygenatorn, att det är en klott eller motsvarande. Jag försöker späda ut patienten för att göra blodet mer lättflytande. Minska hematokriten. Viskositet ökar ju också när man kyler blodet. Då får man ibland att byta ut den här oxygenatorn och då får man helt enkelt bara klippa av den, klippa in en ny och fylla. Det ska man klara att göra själv. Jag har aldrig gjort det personligen. Jag har prövat 2 gånger i labb med vatten. Man ska klara under 2 minuter, är rekommenderat. Det gör inte jag, men jag jobbar på det. Men har man då de här låga temperaturerna, då kan man ta sin tid. Liksom. Då är man skyddad ett par minuter. Så man kan avlufta ordentligt och så. Jag tänkte bara nämna det att man har alltid en resistans genom sin oxygenator. Får man då klottar eller att det blir ökat motstånd här igenom när vi använder oss av centrifugalpump, ökar resistansen och då kommer flödet att minska. Så om man skruvar på pumpen, då kommer den till slut att nå max och då kommer vi inte kunna ha vårt flöde framåt som vi vill då, och då får man byta oxygenator. Ja. Så det gjorde vi. Operationen fortsätter. Det tar lång tid. Stökigt. Och vi kan inte gå av ECC utan vi konverterar då till en VA ECMO. Alltså hjärtsvikt, ja. Vi kan se, är det ofta högerkammarsvikt här för mig? Tycker jag ofta det. Martin?
Ja.
Ja.
Men för en lekman, hur ser det ut kliniskt? Då stänger du av din apparat och så ser ni att du har en noll i mapp. Sen, oj, det gick inte. Du startar på att
ja. Även man har fulla flöden, hjärtat slår igen, man är varm, elektrolyterna är okej. Okay. Då var det förutsättningar för att gå av. Så sänker man flödet bitvis, lägger i mer och mer volym, ser hur patienten svarar. Ni kollar med ert eko, ser hur kameran rör sig, man följer blodtryck, CVP. Och i många fall ett lågt MAP och ett högt CVP tycker jag ofta det.
Liksom.
Ja, under ett tid. Men sen går jag ner till ett lågt flöde, 1 liter, och sen stänger jag bara av efter det. Och sen är det bara hjärta och lungor. Och då ser man hur patienten reagerar. Och då blir det alltid en period, som i det här fallet, att man får dekanulera och sen gå på ljumsken. Så det är liksom en ganska kritisk period där det gäller att fort konvertera till ECMO. Som vi gjort här då, så här ser ECMO-apparaten ut. Och nu är den igång efter ett par minuter av dålig cirkulation, kan man notera venblodet, ganska mörk färg, icke mätbar saturation. Vi kan mäta det på ECMO här nere. Den icke mätbar, den går 90-45%. Och under den här perioden så börjar patienten blöda. Man ger produkter, alla möjliga sorter. Man reverserar heparin. Funktionen. Men det fortsätter blöda, man ger volym och olika sorter. Svårt att upprätthålla flöden, patienten är tom. Men efter 20-30 minuter så kommer man igång med det här då. Patienten anurisk, påbörjar ganska omgående dialys på TIVA. Ja. Det gick inte så bra. Dag 2 noterar man då, eller på natten, ljusstilla pupiller och man gör en CT som bekräftar då att patienten är skadad i hjärnan. Ja. Tråkigt slut, men så här kan det se ut faktiskt. Bara för att visa vilka, vad vi har för liksom, verksamhet ibland. Och det är liksom inget fantasifall det här. Jag har bekräftat det med Martin att det här förekommer. Jag har sett det ett par gånger. Och kanske i det här fallet då att man gjort fel bedömning från början. Man tar in en STEMI och ger massa produkter och sen är det blodigt efteråt. Svårt att komma. Ja, det var det. Nu är det fika. Tack.